Vi ska få fira högmässa tillsammans idag på Jungfru Marie bebådelsedag när temat för gudstjänsterna är Guds mäktiga verk. Vi är lite sent igång här därför att vi precis innan jag skulle gå fram upptäckte lite tekniska problem. Men vi hoppas att vi har löst dem nu så att ni hör vad jag säger. Ta och hälsa på varann så där, ni som sitter bredvid varandra i bänkarna. Så ska jag också säga ett särskilt välkommen till er som är med via närradio eller webbsändningar. Och jag ska också berätta för er att den första salmen idag, det är salm 1 från vers 5. Och sen följer 665, 164, 112 och 15. Kollekten förra söndagen till räddningsmissionen uppgick till 9076 kronor och kollekten idag tillfaller Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund, hälften till varje organisation. Under mars månad så går insamlingen till via ljusbäraren till EFS mission. Det finns möjlighet till personlig förbön under nattvarden sedan ute på kyrktorget och vänster så kommer man till vårat förbönsrum. Det blir kyrkkaffe efter högmässan. Välkommen att vara med i gemenskapen där. När ni går ut så får ni gärna ta med er ett sånt här påskkort. Ni som har varit med när vi hade julkort, ni vet vad det handlar om, men nu är det påsken då. Man kan ta ett till sig själv eller ta med sig några som man vill ge till andra med en inbjudan till Sankt Pauli kyrkas gudstjänster nu under påsken. Jag vill också säga att efter högmässan idag så kommer vi snabbt att ställa om för en dopgudstjänst här i kyrkan. Så jag vill be er att lämna kyrkan relativt snabbt. Det är jättefint väder, så vill ni prata med varandra så kan ni stå utanför. Eller varför inte gå och ta kyrkkaffe tillsammans i Pauligården. Nu ska Johanna berätta om påskvandringar.
Ja, jag hoppas att ni har sett att vi nu har många fina stationer runt om i kyrkan med våra bibliska figurer. De står där redan nu därför att de närmsta 2 veckorna kommer det att komma lite skolklasser och få höra om påsken. Då går vi runt och berättar med hjälp av dem. Det får ni gärna be för. Barn och föräldrar och syskon och så är jättevälkomna nästa vecka. Det står på baksidan av agendan också. Klockan 10 så kommer Daniel och jag att berätta om påsken utifrån de här bibliska figurerna. Så vill man ha påsken i lite sammandrag och utifrån de här så är man jättevälkommen. Man behöver inte anmäla sig. Man kommer nästa söndag klockan 10. Det finns också för den som själv vill gå runt och titta och läsa 2 olika häften. En med texter för vuxna och en med målarbilder och texter för barn. Så ta gärna en stund och gå runt, titta, läs. De här häftena får man gärna ta med hem också om man vill fortsätta att läsa och titta hemma. Tack.
Sen kan vi också lägga till att när dopgudstjänsten här så småningom är slut så ska vi ställa om kyrkan en gång till inför små och stora gudstjänsten som är klockan 16 här i eftermiddag. Då kommer väl du, Johanna? Ja, bra. Och ni andra är också mycket välkomna. Låt oss be. Herre, tack för att du har kallat oss till gudstjänsten idag. Till detta möte med dig och med varandra. Vi ber nu om din helige ande. Kom och fyll oss med dig själv, med allt ditt goda. I Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då Gud lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Så står det i Romarbrevet 3, vers 5, en vers från episteln idag. När jag var präst nere i Halland så hade vi före jul så där att vi bjöd in förskoleklasser att komma och hjälpa till att ställa i ordning krubban. Någon gång frågade jag barnen om de visste hur länge mamman bär barnet inom sig innan det föds. Och det var en flicka som gissade 20 år. Nej, vi firade ju Jungfru Marie bebådelsedag så här ungefär 9 månader före jul av en anledning förstås. Sen var det en annan flicka i alla fall som tappade koncentrationen och började se sig omkring och plötsligt pekade fram mot korset på altaret. Varför hänger han där? Det var lite av en utmaning att liksom göra kopplingen från det gulliga barnet i krubban till den avrättade mannen på korset. Men så är det ju. Redan från början så var korset liksom målet för alltihop, för Guds son. När Maria fick veta att hon skulle bli havande och föda en son som också skulle vara den högste son, då hängde det redan ihop med korset som han skulle dö på. Då Gud lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Min synd måste dömas. Allt det onda som finns i mina tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag ska inte rycka på axlarna åt det, för Gud rycker inte på axlarna åt det. Det kommer, på grund av det, så kommer jag att visas bort från den eviga glädjen hos Gud när han fäller sin rättvisa dom en gång till sist. Men, och det är underbart att få säga men här, så jag säger det en gång till. Men, det behöver inte bli så. För Fadern sände sin son, avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, som ett syndoffer, för att kunna döma synden i mig utan att behöva visa bort mig. Jag förtjänade inte en sån godhet, förstås. Men han gjorde det på grund av sig själv. På grund av sin kärlek och sin nåd. Om jag stiger in i den kärleken, lever i den nåden genom dopet och tron, då förvandlas allting som vi också kommer att höra i episteln. Nu blir det ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. För domen har Guds och Marias son tagit på sig själv i mitt ställe. Blott du med Jesus kan lära vad inte ett förnuft förstår. Att oskuld får straffet bära där brottslingen strafflös går. Att Gud sin helighet lämnat till hån då ogärningsmän han friar. Men fäller sin enfödde son. Låt oss bekänna och be. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Bland människor som han älskar. Vi Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som sände din ängel med bud till Maria, lär oss av henne att lyssna i tro, så att vi kan prisa dina mäktiga verk. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jungfru Marie bebådelsedag är lite svår att hitta. Det kanske ni har märkt också. Den är långt bak i evangelieboken. Även i psalmböcker vi letar.
Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Jesajas 7:e kapitel. Herren sa det till Achas: begär ett tecken av Herren din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden. Men Achas svarade: nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Då sade Jesaja: lyssna nu, Davids ätt. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga? Ska ni också misstro min Guds förmåga? Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Så lyder Herrens ord.
Som Herren har gjort, låt oss jubla och vara glada. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Detta är ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen, och hans trofasthet från släkte till släkte. Fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.
Episteltexten är hämtad från Romarbrevet 8:e kapitel. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från synden och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer. Dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötts natur. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det första kapitlet. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, tack för barnen här. Vi ber nu för deras samling i söndagsskolan att du ska komma in, Jesus, i deras hjärtan genom ditt ord. Det ber vi också om för alla oss andra. Kom in i mitt hjärta, Jesus, genom ditt ord. Amen. Varför gör inte Gud något åt det onda? Den frågan har ställts många gånger av oss människor, ibland med tanke på sånt som drabbar många, mörka och svåra saker av olika slag. Ibland därför att något av det där har kommit nära oss själva. Varför gör inte Gud något åt detta onda? För en del blir ju det där som ett bevis på att Gud inte kan finnas. Åtminstone inte den Gud som de kristna talar om. Men om man har lärt känna Bibelns Gud och börjat ana djupen i vem han är, då är ju det ingen lösning. Det onda i världen, det mörker som drabbar mig, kan jag inte se som ett bevis på att Gud inte finns om jag redan har förstått att han finns. Då får jag istället leva med den där brottningen. Och en viktig del i det är att bära sorg och förtvivlan, klagan och frågor till Gud. Och utan att censurera, säga precis som det är. I Guds ord så kan jag få hjälp att uttrycka det där. Inte minst i Saltarens klagosalmer. Förra helgen så var det en bibelkonferens här i kyrkan. Hjärtats tårar hette den. Och den fördjupade sig just i klagosalmerna. Och strök under vikten av detta att få sörja och klaga över tillståndet i världen, i kyrkan, i mitt eget liv. Men att göra det inför Gud. Komma till honom med det. Dröj inte långt borta. Jag är i nöd. Varför har du stött bort mig? Varför måste jag gå sörjande? Tårar har blivit min föda dag och natt. Ständigt frågar man mig, var är din Gud? Varför flammar din vrede mot fåren i din jord? Kom tillbaka, Herre, rädda mitt liv. Och så den där återkommande frågan, o Gud, hur länge? Herre, hur länge? Sen ger ju Guds ord förstås inte bara hjälp att liksom formulera den där klagan, sätta ord på hjärtats tårar. Utan den kommer också med ett gott budskap, ett evangelium till oss som vandrar i mörkret. Nämligen att Gud har gjort något åt det onda. Han har till och med besegrat den så grundligt att han kan lova sitt folk att det kommer en dag när alla tårar torkas och ingen förbannelse ska finnas mer. När Guds folk ropar i klagosalmerna hur länge, då kan vi hitta ett slags svar på det hos profeterna. Till exempel i profeten Mikas bok, den där profetian som så småningom hjälpte de vise männen, stjärntydarna, att komma rätt. Från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ska jag låta en härskare över Israel komma. En som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Ja, folket ska vara utlämnat till dess hon som ska föda har fött. Under den här bibelkonferensen förra veckan så satt jag i bänkarna där nere. Och då hade jag rakt framför mig på väggen våran ikon av bebådelsen. De flesta av er kan nog inte se den så bra. Och ni som följer oss på närradion kan förstås inte se den alls. Men den föreställer då när ängeln Gabriel kommer in till Maria i Nazaret och berättar att hon är kvinnan som profeterna har talat om. Hon ska bli havande och föda en son och ge honom namnet Immanuel, eller Jesus, Herren som frälser, Gud med oss. Och varje gång under de här konferensdagarna som jag hörde klagosalmerna fråga hur länge, o Gud, så kunde jag lyfta blicken lite och se på den där ikonen och tänka att ett viktigt svar på det är till dess hon som ska föda har fött. Då kommer han som besegrar ondskan och som ges all makt i himlen och på jorden och som ska vara med sina lärjungar och vänner alla dagar till tidens slut. Trycket från ondskan, det kommer inte i och för sig att bli mindre. Snarare tvärtom, säger Bibeln. Det kommer fortfarande att fällas många tårar. Djävulens raseri är stort, som det står i Uppenbarelseboken. Men där finns också ett viktigt tillägg. Hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. När hon som skulle föda hade fött, han hade kommit in i världen som skulle födas. Han hade gett sitt liv på korset och uppstått igen och lämnat graven tom. Från den stunden visste den onde, eller vet den onde, att han är besegrad. Att det bara är en tidsfråga innan han fördrivs. Det gör honom rasande. Men oss kan det få bli till evig tröst. Gud har gjort något åt det onda. Ängelns besök hos Maria i Nasaret, tänker jag, blir som en liksom trumpetstöt in i världens mörker. En signal till oss som har gått här och suckat: Herre, hur länge? Nu sker det. Nu är Guds tid. Hon som ska föda är redo. Och han som ska födas sänds till världen. Tittar man lite nära på den här ikonen, bebådelseikonen vi har, så kan man se vilken iver Gabriel har. Åtminstone med ikonmått mätt. Han springer in i bild. Hans iver att få berätta är stor. Vi har en ikon hemma med samma motiv. Och där är det där ännu tydligare. Hans kläder flaxar omkring honom och vingarna far runt bakom honom åt lite alla håll. Sådär. Aldrig har en ängel haft så bråttom. För aldrig har en ängel haft ett så underbart och så efterlängtat budskap. Du ska bli havande och föda en son. Och när han har fötts ska ni aldrig vara utlämnade mer. Ängeln säger många underbara saker. Han talar om den där segern över ondskan som Jesus ska vinna. Så att han sen kan få all makt i himlen och på jorden. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Den här ängeln strösslar otroligheter över Maria. Så vi förstår att hon frågar: hur ska detta ske? Men hon är ju kvar i det första. Det här att hon ska bli gravid fast hon aldrig har haft någon man. Hur ska det gå till? Och ängeln har svar på det. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och så lite senare: ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria, denna stora förebild i tro och tillit till Guds ord och till Guds makt. Hon har inga fler invändningar. Utan hon svarar bara: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. En stor förebild också när det gäller trons lydnad. Men det här som Maria så snabbt tog till sig i tillit och lydnad, det har många andra genom tiderna haft mycket svårare med. Att Jesus faktiskt skulle vara Guds son. Att Maria faktiskt födde Guds son efter att ha blivit gravid utan mans medverkan av den helige ande. I vår egen tid så kan vi möta idéer om att det här ska tolkas symboliskt eller ses som en teologisk efterhandskonstruktion, som någon har uttryckt det. Att det egentligen inte har någon betydelse om det var en jungfrufödelse eller inte, för Jesus är ju den han är i alla fall. Och det där är verkligen inget nytt. På 200-300-talet efter Kristus så fanns det en teolog som hette Arius. Han klarade inte heller det här att se Jesus som Guds son liksom på riktigt. Utan han sa att han är den allra bästa människa som Gud någonsin har skapat. Och det var många som tyckte det lät bra och hängde på. Arianerna kallades de. Och efterhand så anslöt sig också mäktiga människor till dem. Fram till ungefär den här tiden i historien så hade de kristna alltid varit mer eller mindre illa sedda och mer eller mindre förföljda. Men här någonstans så blir ju kristendomen lite plötsligt romarrikets huvudreligion. Och det blir en helt ny situation. Många kristna som var med om det där, de kunde konstatera att under förföljelsetider, då är det svårt att vara kristen. Men det är ganska enkelt att som kyrka liksom slå vakt om sin identitet. För det är ingen som bryr sig om den. När de mäktiga liksom lierar sig med kristendomen, då blir det mycket enklare att vara kristen. Men det blir mycket svårare att vara kyrka. För då börjar de mäktiga lägga sig i och vilja vara med och forma kyrkans tro och lära. Den som de bara struntade i innan. Den romerska kejsarfamiljen, de anslöt sig till arianerna någon gång mot slutet av 300-talet. Och de krävde mer makt och inflytande åt arianerna. Och bland annat att den viktiga huvudkyrkan i Milano skulle överlåtas åt dem, att de skulle få ta över den. Men i Milano fanns det en biskop som hette Ambrosius. Och han tyckte att det var en minst sagt urusel idé att kejsaren skulle lägga beslag på kyrkor. Han får nöja sig med sina palats. Och en ännu värre idé var det att kejsaren skulle lägga sig i den kristna tron. Vad kyrkan skulle undervisa och säga. Så med fara för livet så uppmanade han Milanos kristna att ockupera den här kyrkan som kejsaren ville ta. Göra fredligt motstånd och liksom behålla den rent fysiskt. För att hålla modet uppe under de här farliga dagarna så sjöng de där inne sånger som Ambrosius hade skrivit. Kanske sjöng de också den sången som vi ska sjunga om en stund. Världens frälsare kom här. Den skrev Ambrosius i alla fall ungefär vid den där tiden. Och det är ju ett klagosalmsrop egentligen som den salmen börjar med. Världens frälsare, kom. Nu är det kris. Vi är i nöd. Dröj inte långt borta. Rädda våra liv. Kom, du som är världens frälsare. Jag tycker det är så bra att den här salmen har fått just nummer 112 i vår salmbok. Precis som nödnumret som vi ringer när det är kris och vi behöver ropa kom till brandkåren eller ambulansen eller polisen eller vad det nu är. Att sjunga Ambrosius gamla sång, det är som att ringa 112 och säga kom nu världens frälsare. Sen kan man ju fundera på varför Ambrosius och de andra var så bråkiga. Varför utsatte de sig för den här faran i att tjafsa med kejsaren? För en sån här sak, det gör väl ingenting, det spelar väl ingen större roll om vi är lite oense ibland och tänker lite olika om en del saker. Nej, skulle Ambrosius svara. Inte när det gäller till exempel vilka veckodagar man ska fasta på. Det var en annan sån där teologisk diskussion som pågick. Det spelar ingen roll. Men när det gäller kyrkans grundläggande undervisning om Jesus, då spelar det faktiskt roll. Då måste vi sätta emot. Om jungfru Maria inte blev havande genom helig ande och födde en son som är sann Gud och sann människa. Om det inte var så, då har vi ingen frälsare. Då var hans död på korset meningslös. Och om en flicka i en förskoleklass frågar, varför hänger han där? Då får vi svara, det var helt onödigt. Det är ingen som svarar när vi ringer 112. Jesus har inte tagit vårt straff på sig. Synden är inte sonad. Det blir en fällande dom också för de som tror på honom. Vi ropar våra klagosalmer, men tårarna kommer aldrig att ta slut. För Gud har inte besegrat ondskan. Och det finns ingen tidsgräns för den onde. Men, och det är underbart att få säga men här. Så jag gör det en gång till. Men, med Maria själv som förebild så kan vi få lita på det Guds ord säger om henne och om hennes son. Lita på den här ängelns budskap, hans trumpetstöt in i världens mörker. Jungfrun ska bli havande genom helig ande och föda en son som också är den högstes son. Och när hon som ska föda har fött, då är ni aldrig mer utlämnade åt mörkret. För då är världens ljus tänt, det som mörkret inte kan övervinna. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillberes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Till dig kommer vi med vår bön idag. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi kommer till dig med bön för hela vår värld, för din skapelse. Lär oss att följa din goda vilja och inte skada oss själva eller andra människor. Vi ber särskilt för alla de platser och områden där det är krig och konflikter just nu. Vi ber för Ukraina och för Israel och Gaza. Gud, idag lyfter vi upp alla de barn och unga i dessa områden. Det gör ont att se att barn svälter, att barn inte får leka eller gå i skolan. Vi ber att du visar på lösningar och vägar ut ur konflikterna. Gud, hjälp oss att istället leva i försoning med dig och med varandra. Ge oss förstånd att bruka jordens alla resurser på rätt sätt. Du gör stora verk genom människor som låter sig drivas av din ande. Ge oss hopp och inspiration för en ny värld med nya möjligheter. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma i. Gud, vi kommer med bön för hela kyrkan, för Örgryte pastorat och särskilt för vår församling här i St. Pauli. Vi ber för dem som är sjuka eller lider på annat sätt. Och vi ber nu för dem som särskilt har bett om vår förbön. Led oss i vårt arbete att göra det du vill. Så som Jesus växte under Marias hjärta, så vill också vi ha honom här ibland oss. Som han blev centrum i Marias liv, så vill vi ha honom som centrum i församlingens olika verksamheter och gudstjänster. Hjälp oss också att bära ut budskapet om Kristus som världens frälsare, så att ännu fler människor kan upptäcka dig och komma till tro. Herre, hör vår bön och låt vår ro komma. Så kommer vi nu, Gud, och ber för Nomi som genom dopet har blivit upptagen i Kristi kyrka. Bevara henne i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta henne med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Och så kommer vi med bön för oss själva, Gud. Hjälp oss att se när du kallar oss till det vi inte kunde ana eller förstå. Låt oss i våra hjärtan finna den tro och den tillit som väckte modet hos Maria. Låt hennes förebild ge inspiration till var och en av oss, så att vi kan bli delar av dina mäktiga verk. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför. Lovad vare du som utför goda handlingar i oss och genom oss, till vår egen och till andras glädje. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Dig vill vi tacka för nådens verk i alla dina heliga, och med den saliga jungfrun Maria vill vi prisa din storhet och barmhärtighet. Stora ting låter du ske över hela jorden, och ditt förbarmande varar från släkte till släkte. Du vänder din blick till din ringa tjänarinna, och genom henne gav du oss honom som bringar frälsning till alla människor, din son Jesus Kristus, vår Herre. Med änglarna och helgonen förkunnar vi därför ditt lov utan ände, tillber dig och sjunger. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din ära, lära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Det finns glutenfria oblater för dig som behöver det. Säg till oss när vi kommer så vet vi. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger ur lovsångshäftet nummer 8. Herren är min starkhet. Fortsätter du sånghäftet med nummer 32 än en gång.
Jesus Kristus, jag tänker på dig. När du dog för mig och utgav dig själv, livet som du gav mig helt ofattbart, åter jag vidrörs av dig. låter jag vidras av dig. Än en gång så ser jag till det kors där du tog. Jag ödmjukas av nåden, jag förkrossad jag står. Än en gång jag tackar, än en gång jag ger dig mitt liv. Ser dig nu som upphöjd över allt du är, konungars konung, jag böjer mig ner inför dig. Förundrad över frälsningen ger jag min hyllning till dig. Jag ger min hyllning till dig. Tackar dig för ditt kors, tackar för ditt kors, tackar för ditt kors, Jesus. Jag tackar för ditt kors, tackar för ditt kors, jag tackar för ditt kors, Jesus. Jesus Kristus, jag tänker på det offer när du dog för mig och utgav dig själv. Livet som du gav mig är helt ofattbart, där jag vidrörs av dig. Åter jag vidrörs av dig. Än en gång så ser jag till det kors där du tog. Jag ödmjukas av nåden, jag förkrossad jag står. Än en gång jag tackar, än en gång jag ger dig mitt liv. Se dig nu som upphöjd över allt du är, konungars konung, jag böjer mig ner inför dig. Förundrad över frälsningen ger jag min hyllning till dig. Jag ger min hyllning till dig. Tackar för ditt kors, tackar för ditt kors, tackar för ditt kors, Jesus. Jag tackar för ditt kors, tackar för ditt kors, jag tackar för ditt kors, Jesus.
Vi fortsätter med nummer 5, bara i dig, nummer 5.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Vi avslutar med Jag vill tacka Herren, nummer 16.
Gud, vår fader, när din son föddes av jungfru Maria antog han vår mänskliga natur. Låt oss som här har smakat hans fullhet få dela hans gudomliga härlighet genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.